Podplay.
Den 18-årige rapparen och hans vänner poserade med skarpa vapen i en musikvideo. I ett unikt rättsfall har de nu dömts till fängelse för grovt vapenbrott. Enligt polisen är rapparen en krimfluencer med uppdrag att sprida propaganda och våldskapital för det kriminella Bredängsnätverket. Av gängets 5 utpekade ledare är 4 efterlysta misstänkta för grova brott och tros befinna sig utomlands. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet, säger jag till dig som lyssnar. Jag sitter som vanligt här i poddstudion på Expressens redaktion. Mitt emot mig har jag dagens gäst, David Sund. Välkommen till Krimrummet.
Tack snälla.
Du är polis och närmare bestämt operationsledare på polisen i Skärholmen. Det är ett lokalpolisområde som omfattar flera förorter i sydvästra Stockholm. Om du kokar ner det, vad är det du jobbar med?
Jag har ett helhetsansvar för arbetet mot skjutvapenvåld och reduceringen av det fenomenet. Korta drag ser vi till att man inte skjuter varann imorgon, inte om en vecka och heller inte om ett par år. Mm. Ett omfattande liksom ansvar över skjutvapenvåldet.
Mm. Och du har varit i Skärholmen och jobbat i några år, va?
Mm. Ja, men det börjar bli över 10 år nu just i Skärholmen.
Mm. Vilka områden är det här handlar om?
Där vi lägger fokus just nu och vill vända utvecklingen, det handlar ju om främst våra klassade utsatta områden, och det är ju Bredäng och Vårberg som det ser ut idag. Sen har vi ytterligare områden i lokalpolisområdet som vi såklart heller inte vill ska bli utsatta. Men det först och främst handlar det om att få ner utsattheten i de områden som redan är utsatta.
Du befinner dig i någon sorts frontlinje mot nätverkskriminaliteten. Om du ger en lägesbild av de här områdena, hur ser det ut idag där?
Ja, men överlag, vi befinner oss i ett läge nu där vi har ganska god kontroll. Jag säger inte att det inte förekommer, men vi bedömer att vi har ganska god kontroll, som vi brukar säga, över framförallt konfliktytan. Och det innebär att vi vet väldigt mycket om nätverken. Vi vet väldigt mycket om vilka fiender man har. Vi vet mycket om vart det finns vapen, var man säljer narkotika. Till skillnad från några år sedan när vi visste väldigt lite och hade dålig kontroll. Men nu börjar vi ju snart tangera. Det är snart ett år sedan just vi i lokalpolisområdet Skärholmen hade en skjutning med personskada. Så att på det sättet så har vi som sagt god kontroll över den delen.
Mm. Och om man pratar om närvaron av kriminella nätverk i områden, hur ser den ut?
Ja, vi har bedömningen som underrättelsetjänsten gör är att det finns 2 aktiva nätverk i lokalpolisområdet. Och det är ju nätverk Vårberg-Skärholmen som man har slagit ihop. Och sen är det Bredängsnätverket. Mm. Och Vårberg-Skärholmen är ju mer eller mindre ihopbuntat med nätverket i Vårby gård. Mm. Jag skulle säga att de är upptagna där. Mm. Men Bredängsnätverket är ju helt fristående eget.
Jag tänker att vi börjar i Bredäng. Om man har följt medierapporteringen kring de kriminella nätverken de senaste åren, så är det fullt möjligt att man har hört talas om Bredängsnätverket. Om man gör en historisk tillbakablick, så var det 2013 som de första skotten avlossades i vad som skulle bli en långvarig blodig nätverkskonflikt. På den ena sidan fanns Bredängsnätverket och på den andra ett rivaliserande nätverk i grannförorten Östberga. Under åren så har flera dödsskjutningar skett. Tongivande personer på båda sidor har blivit mördade. Sen något år tillbaka bedöms den konflikten vara vilande. Ledarfigurerna i Östberga har antingen skjutits döds eller sitter i fängelse. Den nya generationen i det nätverket anses kanske snarare vara allierade med Bredäng snarare än att de är fiender. Men efter den här långa blodiga konflikten så finns Bredängsnätverket kvar, som vi är inne på. Hur stora problem har ni med dem idag?
De har ju en påverkan på lokalsamhället som är omfattande, och mest synd är det ju faktiskt om de som bor i området och verkar och arbetar där. Påverkan på lokalsamhället liksom visas ju på olika sätt, men framförallt är det ju närvaron, den statiska närvaron. Man är från Bredäng, man finns i Bredäng. Och mycket av den otryggheten som rapporteras in och som ligger till grund för våra mätningar om hur ett område är tryggt eller otryggt visar ju på att man ser närvaron av nätverkskriminella som en väldigt stor faktor i det.
Och sen påverkar det vanligt folk, tänker jag.
Ja, men och det gör ju det, i alla fall till en viss grad. Och där, apropå det här med kontroll över området och vad vi vet och inte vet, för några år sedan eller något år sedan har vi nog haft en bild av att det finns en stor utbredd tystnadskultur och att invånare inte vågar säga vad de ser och hör. Men det har vi märkt nu i vårt arbete för att komma närmare medborgarna här bara senaste året, att så det riktigt stämmer inte, utan många vill väldigt gärna berätta vad de har för problem. De bryr sig om sitt område. Och det vi hör där, det är just det här förvaring av narkotika, skjutvapen i allmänna utrymmen, det vill säga nära din bostadsadress. Att det är väldigt, man blir väldigt påverkad. Den analys som jag gjort kopplat till skjutningen i området har ju varit att det är väldigt koncentrerat till just Säter och Bredning, alltså inom en viss kartbild. Alla vapen som tas i beslag. Så att, som sagt, den statiska närvaron i Bredäng påverkar lokalsamhället bra mycket mer än vad vi hade vetat innan. Men lärdomen är ändå att man vill väldigt gärna berätta om den för oss. Det är positivt.
I en utredning som blev offentlig här för någon månad sedan så finns det en nätverkspromemoria som går lite mer på djupet vad det här handlar om. Jag gissar att du kanske bidrog med information till den.
Ja, men det stämmer.
I den här promemorian så görs i alla fall ett ordentligt försök att sätta ord på vad Bredängsnätverket är för någonting, vad de sysslar med och hur de är organiserade. Om vi börjar med organisationen så delas allting upp i några olika skikt. På toppen så har man vad som beskrivs som 5 strategiska personer. Vad spelar de för roll i allt det här?
En stor roll. Det är ju som man hör på namnet. De har ju den funktionen som en strategisk chef ska ha, det vill säga kontaktyta, ekonomiska förutsättningar, logistik, mycket av det som våra lokala nätverk i andra områden inte har, det finns ju i Bredäng. Det är också väldigt tydligt att man opererar liksom väldigt långt bort från lagens långa arm, man finns i andra länder. Men vi har också sett i utredningar att man vill gärna vara med ändå. Vi har ett exempel när man ska straffa inom citationstecken en av springpojkarna i nätverket som har sålt narkotika på ett fel sätt, och då vill man vara med och titta när han får åka på stryk helt enkelt, och då är man med på FaceTime bara för att se att allting går rätt till.
Som en sorts överhet som ska övervaka.
Ja, och detaljstyrt, och det har vi sett, det ser vi ju i andra nätverk också såklart, inte minst det som finns lite längre söderut kopplat till Vårbygårdsnätverket. Där vi är också väldigt tydlig hierarkisk och precis samma sätt där i Bredäng.
I den här rapporten så namnges ju då 5 personer som ska vara på toppen av det här nätverket. Som jag har förstått det så tror man att ingen av de här befinner sig i landet ens.
Ja, det stämmer.
Vad har de för förmåga att styra ett nätverk från utomlands, om man säger så?
Ja, men uppenbarligen ganska god då, om vi bara ska se på de kommunikationsmedel som vi har fått hjälp med att analysera och komma in i senaste tiden, så ser vi att det är en ganska omfattande krypterad information, och vi har väl anledning att tro att det fortsätter på den vägen. Jag skulle inte tro att de har ändrat kommunikationsmetoder. Men sen vet vi också att du nämnde inledningsvis här 2013, och jag skulle säga att raljant, att det var ju då benskjutningarna började. Och då var de instrumentellt lagda, det vill säga det rörde sig om skulder, det rörde sig om borttappade narkotika, partier. Det var inte så mycket hjärta i de skjutningarna, inom citationstecken. Nu däremot så har man en helt annan syn på varför man skjuter. Alltså det handlar om hämndbegär, emotionellt betingade skjutningar. Och det håller de yngre personerna i ett järngrepp. Man kan alltid komma tillbaka till det. Att du gör ju det här av en anledning. Vi gör det här för de här skull. Vi gör det här för den avlidnes skull. Vi har hans familj. Och det håller just nu området i ett järngrepp. Den emotionella biten.
En lojalitet mot den egna gruppen.
En lojalitet. Och det ser man också retoriken de har i sättet de marknadsför sig själva. Det är ju, det är lojalitet, och vi finns här för trakten och vi är bröder och hela den biten är ett jätteviktigt pussel i nätverkspyramiden.
De har säkert goda skäl att hålla sig borta från Sverige överlag, men det är faktiskt så också att åtminstone 4 av de här är efterlysta för väldigt grova brott. De jagas av polisen.
Mm. Ja, men några är, som du säger, är vi intresserade av att komma i kontakt med.
Det här är personer som har funnits i de här nätverkssammanhangen under lång tid. Nu har man väldigt konkreta misstankar mot många av dem. Det skulle kunna resultera i långa fängelsestraff. De flyr utomlands, de kan fortsätta kontrollera nätverket. Vad sätter det för käppar i hjulet för ert arbete, om man säger så? Här har ni ju nått en bit ändå, men ändå så är de på fri fot, de kan fortsätta kontrollera nätverket.
Ja. Nej, men det är ju som du förstår, det är ju svårarbetat och lite orättvist också, kan man tycka, i och med att vi har nått en gräns där vi har en ganska god förmåga att agera mot många delar av nätverket, och sen är det liksom en bit som fattas, och det är det kanske det viktigaste. Nu ska vi också säga att alltså, lokalpolisområdet har ju begränsat förmåga att agera mot högt uppsatta individer generellt, men däremot så har vi kanske klivit upp ett hack i andra delar. Och det är lite det bedömningen vi gör i den här domen, att vi har hittat rätt mellannivå. Men så länge vi inte får bort dem som bestämmer, så kommer framförallt nyrekryteringen att fortsätta. Just i det här lojaliteten och det emotionella.
Någonting som jag överraskades av när jag läste den här rapporten, det är att i utredningen står att det har framkommit att ledarskiktet betalar en medlemsavgift. Vad handlar det här om?
Det finns ett avsnitt i kommunikationen mellan dem där det är tydligt att de här personerna som vi omnämner som strategiskt viktiga för nätverket är betalar in. De säger inte själva medlemsavgift, men avgift i alla fall. Och de pengarna går ju till sånt som nätverket använder. Gömställen eller bilar eller vapen. Och det är väl en månatlig betalning som sker på ett visst sätt.
Vad kostar det?
Det var runt 5 000, tror jag. Så det är nästan liknande summa som i Vårbygårdsnätverket.
Just det. Flera av de här som befinner sig på den strategiska nivån, de började för länge sedan som springpojkar för Bandidos. Idag är flera av dem fullvärdiga medlemmar i Bandidos. Hur påverkar det ert arbete, om det gör det?
Det är lite tudelat det där, för vi ser också att det som förut var väldigt ihop sammansvärjt, Bandidos och beredningsnätverket, det är inte lika tydligt längre. Däremot så är individerna definitivt typ samma. Men det påverkar oss på så sätt att är du medlem av en internationell organisation, så är det ju klart att dina kontaktytor och logistiken liksom förenklas.
Bättre tillgång till vapen, narkotika.
Bättre tillgång och kontakter och mer muskler. Däremot så finns det ju å andra sidan då väldigt mycket regler man måste förhålla sig till som medlem i en organisation. Och jag tror att det är någonstans där diskrepansen finns. Att beredningsnätverket har, det man pysslar med där. Alltså vi misstänker att man till exempel har skjutit mot fastigheter i hämndaktioner. Jag tror inte att det skulle vara helt liksom okej förankrat hos en stor organisation. Därför bedömer vi att man kanske agerar lite på egen hand nu.
Om man hoppar ner ett snäpp på den här pyramiden, så har vi utförarna, möjliggörarna. Vilka är det? Vad spelar de för roll?
Vi har gjort en tyngdpunktsanalys och identifierat vissa personer som vi bedömer, ett, att vi har förmåga att agera mot, och två, som har en väldigt stor inverkan på lokalsamhället, har varit inne på, men även de yngre som förs in i nyrekrytering. Så att det här skiktet är ju bland det viktigaste vi håller på med. Och det handlar ju om att få vi bort dem, på vilket sätt det nu med må vara, om det är inkapacitering eller avhopp eller på andra sätt, så har det väldigt stor påverkan. De är svåra att ersätta, i alla fall snabbt. De är på väg uppåt i organisationen och har en delvis strategisk förmåga. De har mycket kärlek från den strategiska nivån. Det är en nivå som är tacksam att jobba mot, för de begår brott, och också för att de har stor påverkan.
Det står där i den här rapporten att de både, vad ska man säga, någon sorts platschef för narkotikahandeln och även de som utför våldsdåd för nätverket när det krävs. I vilken grad tar de direktiv från den strategiska nivån?
Det finns exempel på, få exempel när de agerar liksom på egen hand och får kanske lite beröm för det, att så här, nu har de tagit eget initiativ. Men generellt överlag så är det bara på direktiv av strategisk nivå. Att det finns olika typer av listor på personer man vill komma åt, eller redovisning av narkotika. Men som sagt, vissa avarter finns det där man har agerat på egen hand, men överlag i princip bara agera på direktiv.
Och om den strategiska nivån befinner sig utomlands, var befinner sig de här killarna?
Mitt i, de bor ju i Bredäng.
Mm.
Och verkar i Bredäng och syns i Bredäng.
Under sig, längst ner i pyramiden, så har man vad som beskrivs som springpojkar och lagerhållare. Vilka är det?
Ja, men där pratar vi, den yngsta vi har sett i den här utredningen är ju 12 år. Och sen är det hela vägen upp till runt 20. Så det har, ett, om vi utesluter ålder, det kanske inte har jättemycket med saken att göra, utan mer vilken rang du har i nätverket.
Mm.
Sen är det alltid svårt att säga när är man med i nätverket eller inte, men vi brukar också säga att man, de som socialiserar sig med nätverket är också delvis, ingår delvis.
Mm.
Men det är personer som man använder för att hämta ut paket med narkotika i. Man får stå på bankidit med sitt namn för att hämta ut. Man får använda mormors förråd för att lagerhålla narkotika. Man får hålla vakt. Vi vet att det finns på sociala medier en grupp där man kan varna var polisen finns, och där är det bara att skriva vem som helst egentligen.
Mm.
Och så regnumret på en civilbil och vart de finns någonstans. Vi har också sett att man får börja med försäljning av alkohol, lustgas, mm, lite mindre viktiga liksom försäljningar, och sen jobbar man sig i princip upp. Men mellan 12 och 20, det är ju där någonstans de här springpojkarna befinner sig åldersmässigt.
Mm. Vad gör man som 12-åring för Bredängsnätverket?
Nej, men det handlar just om det här, som sagt i början, att man varnar eller får transportera saker som kanske inte svider jättemycket att tappa. Men enklare arbetsuppgifter i början i alla fall.
Mm. Den här insocialiseringen i de här nätverken som man pratar om ibland, hur ser den ut?
På olika sätt. Den sker ju, vi har ju sett också att den sker på liksom offentliga platser, bibliotek, fritidsgårdar, precis som många andra nätverk. Men det handlar ju om närvaron i området bara i princip.
Mm.
Historiskt sett, om vi tittar lite längre tillbaka, så vet vi att nätverket har haft närvaro på skolavslutningar till exempel i området. Att man har gratulerat de som har tagit studenten, och att man har funnits med som stöd då, fast i vårt mått mätt ett dåligt stöd.
Mm.
Men i alla fall att man finns där och vill ta hand om personen. Och sen är det som också som många andra, att det börjar med att man får käk på rasten, eller man får någonting, en haschbit eller.
Mm.
Men överlag handlar det om just det här som jag har sagt tidigare, att man ska finnas för trakten, för att vi har det här hotet mot oss, eller vi måste bedriva de här hämnddelarna.
Man belönas om man gör något som uppfattas som bra. Vad händer om man gör något som uppfattas som dåligt?
Ja, och där har vi benskjutningar är ju, i alla fall det börjar ju så som sagt, men sen har vi haft några efter det. Men det handlar ju om allt från att man går och krossar rutor på föräldrarnas bostad, alltså misshandlar, grova misshandlar, och i förekommande fall även då skjutningar främst för att skada. Och sen om man är lite äldre och lite mer viktig och gör någonting fel, då har vi ju exempel på när man har blivit ihjälskjuten helt enkelt.
Om man utsätts för något sånt här, föräldrarna får fönsterrutan krossad eller man åker på stryk, i vilken grad är man redo att samarbeta med polisen för att prata om det här?
Men överlag är man ju inte redo att göra det. Men jag bedömer ju också att vi får mer och mer... Vi förstår problematiken mer och mer, eller framförallt att vi har mer förmåga att agera mot den. Framförallt i samverkan med kommun och stadsdel. Så att jag förstår att rädslan finns, men det finns väldigt mycket fallskärmar att sätta till idag som inte fanns förut.
Nyligen så föll en dom i Södertörns tingsrätt som jag vill påstå är väldigt intressant. Vi ska gå in lite på varför den är det, men först ta lite bakgrund. Det handlar om tre unga män. De är 18, 20 och 21 år gamla. De dömdes i ett åtal som rörde grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Straffen blev inte så långa. Två av dem dömdes till drygt ett års fängelse efter åldersrabatt och den äldste fick drygt två års fängelse. Jag uppfattar som att det här har varit en viktig utredning för er. Varför då?
På olika sätt har den varit väldigt viktig. Den allra första och största är att vi i princip första gången har själv eller stått på egna vingar i en ganska komplicerad utredning som rör både hemliga tvångsmedel och tekniska hjälpmedel och hela ärendeklustret är upp mot 22 ärenden tror jag. Att hantera det på ett lokalpolisområde har höjt vår förmåga generellt att bli bättre i det här. Mm. Tidigare har det ju såna här typer av ärenden uträtts på sektionen för grova brott och så har vi liksom biträtt och fått del av informationen. Här har vi kunnat omhänderta utredningsmässigt och, men även liksom kopplat till lägesbilden att vi ser vad som händer under utredningen och kan agera på det. Så det är ju viktigt från ur en subjektiv synvinkel. Från det objektiva så som jag nämnde inledningsvis, vi gjorde en tyngdpunktsanalys tillsammans med många andra lopon och såg att ett visst antal personer har väldigt stor påverkan på problembilden och de personerna lyfte ut och bestämde att vi behöver göra någonting åt det här. Och med facit i hand, nu har det gått nästan ett år sedan vi startade utredningen och som sagt, det var ju ett år sedan ungefär man hade en skjutning med personskada så kan man väl ändå dra någon form av analys att det kanske var delvis rätt i alla fall.
Mm.
För att året innan så var det väldigt koncentrerat med skjutningar. Hela 2021 var ju ganska många just i området kring Sätra och Bredäng.
Mm. De här männen, de kopplas ju till Bredängsnätverket. Om man kopplar 22 ärenden till det här klustret så kan man väl dra någon sorts slutsats om att de har varit ganska aktiva i alla fall. Om man tittar på det större pusslet i liksom nätverksorganismen, var passar de in där då?
Vi bedömer ju fortfarande att det här hör till utförarledet. Och som jag sa till dig innan, vi valde ett fokus på den delen för att de strategiska personerna finns utomlands och de yngre jobbar vi mot på ett annat sätt. Utan det var de här som var kvar som vi hade bra uppgifter kring.
Mm.
Så att de hör definitivt utförarledet. Mm. Och vår definitiva bedömning är att de tillhör Bredängsnätverket även fast vi har misslyckats med att bevisa det i tingsrätten.
Den yngste av de här dömda, 18-åringen i den här trion, han är en rappare. I flera andra fall så har man sett några av Sveriges mest framgångsrika rappare dömas för brott. Den här killen är inte riktigt på samma nivå, men om man lägger ihop allting så handlar det ändå om ett par miljoner spelningar som hans låtar har på YouTube och Spotify. I utredningen så kan man läsa att polisens bedömning är att han spelar rollen som krimfluencer i Bredängsnätverket. En sorts kriminell influencer. Det här är ett relativt nytt begrepp. Vad innebär den här rollen?
Ja, men det är ju en marknadsföringstjänst inom nätverket. Där som vi bedömer, man vill visa upp sin våldskapacitet och sin lojalitet och det görs liksom shoutouts eller hälsningar till aktiva kriminella och högt uppsatta organisationen. Så att det är ett, jag tror att det är en business som man vill vara med i och det har vi också sett i andra utredningar. Att artister som spelas väldigt mycket har beskyddad verksamhet till exempel hos andra nätverk. Eller.
Mm.
Så att jag tror en kombination av att göra pengar och att visa upp kriminaliteten i sitt område, sin kapacitet helt enkelt.
Någon sorts liksom kulturell megafon för nätverkets aktiviteter. Man kan se den här artisten då, som du nämner, så i någon låt i början gör han shoutouts till, jag tror det är nästan hela den strategiska nivån där av de här personerna, där han nämner dem vid namn. Liksom. Mm. Och alla de här musikvideorna, de är inspelade i Bredäng. Flera personer som kopplas till nätverket syns som statister och så vidare. Det som gör det här fallet med de här tre männen så intressant, det är att det binder egentligen samman det här gränslandet mellan musiken och nätverkskriminaliteten. Det handlar om två musikvideor som den här 18-årige rapparen har spelat in. De här filmerna sticker inte ut nämnvärt från andra musikvideos i gangsterrap-genren. De är inspelade i Bredäng. Förutom rapparen så finns flera maskerade statister som står med och håller upp vapen mot kameran. Att rappare och deras vänner poserar med vapen i musikvideos är någonting som har pågått i flera års tid utan att det egentligen har fått några konsekvenser. Polis och åklagare har inte sett någon mening med att utreda de här fallen djupare eftersom personerna som poserar lätt kan påstå att det handlar om replikor.
Du säger att du använder de här och så säger att de inte var funktionsdugliga.
Ja.
Du sa att du laddade dem.
Ja.
Med vad?
Jag vet inte om du har så bra koll, men det finns mycket slags replikor eller startpistoler där det följer med som slags låtsas patroner. Och ja, det är det jag menar, att jag laddade om låtsas patronerna och sen jag tryckte av på avtryckaren. Hade det varit ett riktigt vapen så hade ju ett skott avfyrat. Men det som hände i det här fallet var att inget skott avfyrades, inget smäll, ingenting hände. Alltså har det inte varit funktionsdugliga vapen så som du påstår.
Var köpte du de här pistolerna då?
Jag fick dem lånade faktiskt av en person som jag inte kommer nämna. Men det jag kan säga är att det absolut inte är någon som är här idag. Och ja.
Varför vill du inte säga vem då?
Det här fallet var annorlunda. Åklagare Petra Götell valde att åtala de här tre männen för grovt vapenbrott och bevisningen hämtades i allt väsentligt från de här musikvideorna som lagts upp på YouTube och Instagram. Man hade alltså inget råmaterial eller så att ta del av. Det är ett väldigt offensivt beslut. Vad tänkte du när du förstod att det här skulle gå till åtal?
Vår inriktning från början med utredningen var att vi vill inte låsa fast oss på individer allt för mycket, utan vi, jag minns i början av när vi hade första mötet efter de här analyserna vi hade gjort, att vi satte upp ett beslagtaget vapen på väggen och sa det här ska vi utreda varenda koppling som finns till. Och så här, när vi sitter här idag och man förstår lite vad som har hänt, så har vi ju lyckats med det, och vi släppte inte tanken på att det är fler, att det finns väldigt många involverade i ett vapen.
Mm.
Sätter upp ett gäng personer på en tavla kan man lätt låsa sig och man kanske nöjer sig. Men vi körde stenhårt på det här vapnet och det har ju lett till de här åtalen. Så att vi har varit ganska, i och med att flera vapen finns i beslag efter bra polisarbete generellt, så var vi ganska självsäkra i att vi tänkte att man skulle dela vår bedömning att det var skarpa vapen.
Vilket vapen är det som sätts upp på väggen där?
Det är en Walther PPQ som togs i beslag i juni för drygt ett år sedan i Sätra. Det som också används vid minst två skjutningar i området.
Gillar du poddar som tar upp aktuella kriminalfall och tar dem seriöst? Då tycker jag att du ska börja prenumerera på podden du lyssnar på just nu, alltså Krimrummet, om du inte redan gör det. Varje torsdag släpper vi nya avsnitt och gästas av intressanta personer som åklagare, försvarsadvokater eller andra kriminalreportrar. Jag heter Kim Malmgren och Krimrummet är min podcast som jag gör för Expressen. Nu fortsätter avsnittet. Det finns ju omständigheter som kanske förenklade för åklagaren att fatta det här då ändå innovativa beslutet. Den här musikvideon som det handlade om, den spelades in i februari i fjol. Under månaderna som följde så hittade man två pistoler som man misstänkt hade använts i den här musikvideon. I juni som du nämnde så hittar man den här Walther PPQ-pistolen i Bredäng och i oktober hittar man en Glock i Husby. Det är ju inte vilka vapen som helst, utan båda de här har använts vid grova brott. När polisen provsköt vapnen kunde man se att de båda hade använts vid ett mordförsök 3 veckor innan videoinspelningen. 2 månader efter inspelningen så användes Glocken också vid en mycket brutal avrättning på en uteservering i Sätra. Den som sköts till döds den gången var en utpekad gängrival till de här männen som nu har dömts för att ha innehaft pistolerna. Man får känslan av att de här vapnen återanvänds flitigt.
Och det gör de ju. Och det tycker jag mig ana är också utredningsmaterialet, att att man håller gärna hårt på vapen. Det verkar inte helt lätt att få in eller behålla vapen i alla fall inte hos oss. Och sen att det är utspritt och nu var det ju en i Husby och vissa skjutningar kan kopplas till andra områden också. Överlag så är väl bedömningen att man återanvänder mycket vapen.
Här har ju då alltså samma pistoler används vid flera skjutningar, även vid en musikvideoinspelning. Hur viktigt är det för er att få bort dem?
Nej, men att få bort ett vapen är ju såklart den viktigaste direkta anledningen till att man väljer att inte skjuta någon. Men det är ju inget långsiktigt tänk, utan vi kan ju ta vapen varje dag, men så fort de flödar in eller att det finns någon som använder dem så kommer ju skjutningarna fortgå. Så att kombinationen av att plocka vapen från gatan och att försöka göra som vi gör, att följa vapnet och att få väldigt många kopplade till det i kombination med liksom samverkan och begränsad nyrekrytering, det är där någonstans vi börjar nå resultaten.
För att få en sån här dom till stånd så krävs en ordentlig utredning för att säkert kunna säga att det är samma vapen som har använts vid skjutningarna och i musikvideon. I olika expertutlåtanden i den här utredningen så kan man läsa att det ena vapnet i musikvideon har en räfflad mynning till exempel, att det inte finns något skäl för en replika att ha det. Man har också analyserat ett bortslipat serienummer, man kan se att överensstämmer mellan musikvideon och det vapen man har i beslag. Summa summarum så är detta den första domen där personer döms enbart utifrån att, ja, men det som de själva har lagt upp i en musikvideo på YouTube. Tror du att detta kommer få någon effekt?
Jag hoppas det, och nu vill jag inte liksom, alltså musiken är ju en sak, men det handlar ju också om att hanteringen av vapnen är ju väldigt hänsynslös. Alltså det finns filmare, det finns andra personer som arbetar med de här och spelar in de här musikvideosarna. Så oavsett vad du använder vapnen till så hoppas jag att det ska kunna räcka med att man tittar på ett vapen och bedömer det som hanteringen av vapnet, liksom gör bedömningen att det är äkta.
Och då blir ju frågan liksom en annan aspekt av det. Spelar det någon roll? För man hör den invändningen ibland att brott är brott, musik är musik. Man ska inte blanda samman dem.
Nej, och alltså jag kan väl delvis hålla. Jag tänker inte bilda opinion kring musik. Jag tycker att musik är viktig oavsett vilken form den finns i. Däremot, det jag motsäger mig är ju som sagt säkerheten. Om man själv vet vilken säkerhetsrisk det finns att använda skarpa vapen vid en kulturyttring oavsett vad det må vara. Men också budskapet, att det är så väldigt tydligt riktat mot många av de yngre i Bredäng som kanske inte har så mycket annat att lyssna på. De blir väldigt inspirerade av budskapet och mycket det omkring. Att man berättar vad man har varit med om själv och att livet är orättvist eller att samhället är emot en, det är en sak. Men att man också uppmanar liksom, till de här hämndaktionerna eller att man gör shoutouts till högt uppsatta i Bandido. Så det är någonstans där man kan dra debatten, tycker jag.
Mm, det är där någonstans de här två världarna gifter sig, precis som i det här målet.
Ja.
Vägg i vägg med Bredäng så ligger Sätra. Det är en förort där det har skett flera grova våldsdåd de senaste åren. I april 2019 så blev två unga män brutalt mördade i ett källarutrymme. Strax därefter mördades en utpekad nätverksledare i sitt hem i vad som misstänks ha varit ett hämndmord. Man kan naturligtvis ha viss förståelse för det här, men allt detta rev upp rätt stora sår i lokalmiljön. Var det så?
Ja, det var det.
Är jag någorlunda rätt ut om jag påstår att det blev en sorts uppdelning mellan de yngre och de äldre i den kriminella miljön i Sätra?
Nej, det var ju hela syftet med morden, skulle jag säga.
Ja, vilken värld var det ni fick gå in och arbeta i då?
Men vi gick ju från en värld där nätverket som fanns i Sätra var ganska väl organiserat och fungerade, och man höll på med planering av grova rån, grova stölder, narkotikaförsäljning. Och sen gick det i någon form av konflikt och övergång till en grupp av yngre personer som inte alls hade samma typ av kapacitet och som ganska snabbt då såklart åts upp av nätverket i Bredäng. Så att på så sätt, så om man ska ge sig på någon sårbarhetsanalys i den nya konstellationen, så är det ju arbetet betydligt enklare, för att många av de unga räcker det kanske med kontakt med socialtjänst och placeringar och sådär. Men som vi beskrivit tidigare så är arbetet med att få bort strategiskt viktiga nätverk är ju svårt.
Jag pratade med en poliskollega till dig här i krimrummet här om veckan, Kristoffer Boman. Han pratade om att han upplever att det finns en normförskjutning hos ungdomar som växer upp i områden där nätverkskriminaliteten har fått fäste. Att det har blivit vardag med en kriminell livsstil och skjutningar, att det är liksom ingenting man reagerar på samma sätt som man har gjort förut. Och att det då är mycket lättare att sugas upp i den typen av sammanhang för ungdomar. Märker du av detta på något sätt?
Ja, det är väl den här eviga diskussionen om ungdomar. Som man har hållit på i alla tider. Men jag tror att det bygger mycket på oss själva också. Att det är svårt att sätta sig in i deras situation. Ta till exempel den här 12-åringen som blir nyrekryterad. Vilka utmaningar han står inför i sitt huvud, medan vi står där som vuxna och etablerade liv och fungerade karriärer och säger nej, men så kan du inte göra, men att krafterna är så pass starka. Så att i många fall så är det ju självvalt till en viss gräns, men sen där gränsen går, det är ju när man blir tvingad till saker. Så att jag tror ungdomar idag har det inte lätt. Eller så här, det är ju inte, vi pratar inte om jättemånga ungdomar som sugs upp i nätverkskriminalitet. Men de vi uttrycker oro för och de vi berättar för föräldrarna att vi tror att er son eller dotter är involverade i socialiserade nätverk, de är vi genuint oroliga för. Så jag tror att det är en tuff värld. Och det är så lätt att sprida, ta krimfluencing som begrepp då, det är så lätt att ta till sig en rapvideo. Mm. Jag känner igen mig i området, jag känner igen personen. Det är så starka krafter.
Mm. Vad gör ni när ni ser en 12-åring på väg in i den världen?
Ja, men, och det är också en del av vår stärkta förmåga att i såna här komplicerade utredningar så förekommer det ganska ofta att man har att vi har liksom hemliga tvångsmedel och annat sätt att få till oss information som vi inte haft tidigare. Och genom det har vi också kunnat se att många individer som inte har fallit under vår radar genom traditionellt polisarbete, det vill säga finnas där ute. Att de är helt annorlunda än de vi trodde att vi var oroliga för. Så att den vetskapen har ju gett oss förutsättningar att kunna agera tidigt, och det är ju i princip det enda som hjälper, tidiga insatser.
Hur tidiga då?
Så fort vi får reda på informationen. Och om man ska dra parallellen då, när utredningarna låg på en sektion, utredningssektion som vi inte hade daglig kontakt med, den här typen av uppgifter om vilka som utnyttjades som var unga, den kommer ju inte till oss. Men nu i det här arbetet som vi har bedrivit så har vi bland annat i samverkan med grova brott i Stockholm Syd fått spanare eller utredare att snappa upp sån här information om vilka som utnyttjas och ger den till oss. Mm. Sen kan vi ta hand om den. Men vi har ju en absolut skyldighet att förmedla information om barn som far illa. Och den förmågan har också höjts hos oss nu.
Mm. Jag tycker att när jag pratar med poliser som arbetar med de här frågorna, så hör man ofta att samarbetet med socialtjänsten kan vara väldigt ojämnt. Ibland funkar det jättebra, ibland funkar det inte alls. Mm. Vad är dina upplevelser här?
Mycket av samarbetet bygger ju på en frustration hos båda sidor att man inte riktigt har full insyn av vad man gör för någonting. Och om man bortser från den aspekten så tycker jag att samarbetet funkar bra. Vi bedriver ett arbete nu där vi vill prata om rätt personer. Det är bara vissa personer egentligen som vi är oroliga för, och de andra som kanske har sociala skyddsnät eller som inte är lika oroliga för, de får vi omhänderta på annat sätt. Men de vi ska prata om tillsammans, de måste vi också göra en analys kring. Vad behöver de? Och det kan bara vara några. Vi kan inte jobba lika mycket med alla.
Mm.
Så att överlag samverkan är god, men insynen i respektive arbetssätt eller metoder eller vad man faktiskt gör med ärenden, den är ju begränsad av en anledning. Men det skapar frustration hos båda led, tror jag.
Pojkarna och unga männen som du stöter på i ditt arbete som lever ett kriminellt liv, hur mår de?
Men utåt sett så har man ju ganska, man har ett ganska, det är ett pokeransikte egentligen, men man upplevs som glad och sprallig, och Man tycker att det är, man skriver, eller vi ser utredningar att man skriver till några av de högre uppsatta på ett glatt sätt. Man kallar varandra för bror och allt är frid och fröjd. Men bakom det så är det ju oftast en familjetragik. Inte sällan saknas det ju någon förälder i bilden. Vi ser att man medicinerar. Man har magproblem. Tramadolmissbruk till exempel. Att man blir tvingad att göra saker som man inte vill. Lite det som jag var inne på förut.
Mm.
Och till en kostnad, eller kostnaden av det, eller det jag tror att de tror att de ska få, det är ju ära och berömmelse och mycket pengar, men det händer ju inte. För alla pengar går ju vidare i organisationen.
Mm.
Så vi ser ju även i utförarledet i Bredäng att man bor hemma, man får mat hemma. Man rör sig inte med jättemycket pengar, man har samma kläder på sig nästan jämt. Man går runt med tofflor i centrum. Livet är inte jättefett.
Ja. Tröttnar man?
Ja, och det kommer ju till, vi vet ju också att det kommer en punkt när man är någonstans i mellan 20 och 30 där, när livet kommer i kapp och flickvän och mer kontakt med myndighetsvärlden och samhället och så vidare, att de flesta tröttnar. Men vägen dit är ju kan ju vara frustrerande lång för både dem och oss. Men med det sagt också så har vi ju försökt att dra igång en fungerande avhopparverksamhet. Och vi vet ju att det är väldigt många som vill hoppa av. Det hjälper vi dem med idag bättre än vad vi gjorde förr.
Hur är intresset för den här avhopparverksamheten?
Ja, men som sagt, vi har inte hållit på med det så länge, så det är svårt att dra en analys på hur länge. Vi har många avhopparärenden i nätverksmiljön. Sen om det är stadigvarande och det håller, det kan jag tyvärr inte svara på.
Mm.
Men vi har ju hanterat ganska många avhopparärenden, både under 18 och över 18.
Du har jobbat med det här i ganska många år nu. Vad upplever du är liksom den största skillnaden i ert arbete i de här miljöerna när du började jämfört med idag?
Problematiken är ju densamma. Men några år efter jag hade börjat, det var ju då skjutningarna började. Och sen dess har det ju präglat liksom områdets lägesbild. Det vi har blivit bättre på i arbetet, det är ju analyser. Gör vi rätt saker, uppföljning och framförallt att vi inte pratar om samverkan utan pratar om hur vi samverkar. Men att helhetsgreppet, att det finns, kommer göra skillnad. Men det är för tidigt. Vi har ju precis liksom hämtat andan efter den här kryptoattacken som kommer med Encro och Sky och Anom. Och det har ju tagit väldigt mycket energi och nu behöver vi liksom ta hand om områdena på ett annat sätt. Och det är vi på god väg att göra. Så att samma typ av problematik, men vi har bättre förmåga att angripa den.
Man tittar på samhället i stort så pekar väl mer eller mindre alla mätbara resultat på att de kriminella nätverken de senaste åren har blivit fler, de omfattar fler individer. Känner du att ni kan möta den utmaningen som ni står inför det faktumet?
Ja, men vi har god förmåga att ha ett helhetsgrepp kring det. Sen kommer det alltid finnas alldeles för många individer som väljer att vara medlemmar i ett kriminellt nätverk än vad vi kan ta hand om. Men vi kan bara göra det bästa vi kan. Och som sagt, vår förmåga generellt på alla lokalpolisområden och polisen i stort är bättre nu. I och med att vi har också tränat på de utmaningar vi har ställts inför.
Mm. Du nämner att ni har inte haft någon skjutning mot person på länge. Vad innebär det för er övriga verksamhet?
Det är ju det att jag hävdar ju fortfarande att det viktigaste arbetet vi gör just nu, det är att ta den här stulna mopeden som står i någon cykelförråd, att agera mot en person som röker cannabis i ett trapphus, eller inte minst den informationen som kommer in om våld i hemmet. Alltså grannar som tipsar oss om att det finns förekommer våld i trapphuset men inte vill liksom anmäla per se. Den typen av arbete kan vi lägga mer tid på. Mm. Så att det reaktiva arbetet blir ju i mindre frekvens. Vi behöver inte åka på 4 polispatruller in i Bredäng centrum för att man kastar sten, utan vi kan ägna oss åt det som våra medborgare vill att vi ska göra. Och det, jag tror mig, det är inte att jobba med skjutningar, för det drabbar de kriminella, utan det man oftast vill att vi ska fokusera på, det är ju vardagliga problem som drabbar mig själv som bor i området.
Hur ser du på risken att en våldsspiral skulle kunna bryta ut och liksom ödelägga den delen av arbetet som du pratar om?
Nej, men det är ju alltid nackdelen med den här typen av arbete som vi bedriver, att det räcker ju med, i princip med en skjutning för att slussarna ska öppnas. Och det ser vi ju jättebra exempel på i andra områden under året. Så att vi gör det vi kan för att hålla nere, men som sagt en skjutning eller ett snedsteg kommer att rasera och bidra till snöbollseffekt kring det.
Vi sammanfattar lite här, så ingen skjutning på nästan ett år.
Ja, med personskada i alla fall.
Med personskada. Mm. Ett kriminellt nätverk i Sätra som inte längre betecknas som det. Man får säga att det går ganska bra för er polisiärt om man jämför med andra liksom, områden i Stockholm eller sådär. Mm. Samtidigt så har man en fortsatt stor närvaro av kriminella nätverk. Man har utsatta områden. Din helhetsbedömning här, är du nöjd med hur allting går eller vill man mer? Hur ser du på det?
Man vill alltid mer. Däremot är ju förväntan på en själv eller mina kollegor att förändra världen, den finns ju inte längre. Mm. Utan som sagt, det handlar om de här små stegen, förändra små platser, förändra små fenomen. Och just nu är det är inget litet fenomen, men det är någonting vi har valt att lyfta ut, och det är ju skjutvapenvåldet. Och i och med att vi har gjort det, valt att fokusera på det, rätt metoder på rätt personer, funnits nära medborgarna som har tipsat oss, har ju lett till att vi står där vi står idag. Så att, som sagt, vi är på rätt spår, men det krävs ganska lite för att rasera det också.
Mm. Du är operationsledare för en insats som rör skjutvapenvåldet i ett lokalpolisområde där ingen skjuter. Vad gör du på dagarna då?
Ja, precis. Jag får faktiskt frågan av många kollegor också. Och som jag sa i anförandet här, att jag ser till att man inte skjuter varandra imorgon och inte nästa vecka och inte om ett år heller. Det som är skönt med att de inte ska skjuta varandra imorgon, det är ju att jag kan fokusera på det som händer om ett år. Mm. Och jag har tid att förlägga min arbetstid på att samverka rätt, på att förändra platser, på att göra livet gladare liksom för medborgarna, så att de kan tipsa oss om vart vapnena finns eller vilka som är på väg in i kriminalitet. Metodutveckling, jag nämnde det här, att se skjutvapen som en gängmedlem var ju någonting som vi började med, och en metod som vi hämtat från amerikanerna. Den typen av innovation och utveckling är sånt som jag kan hålla på med dagarna.
Hur ser man till att en skjutning inte sker om ett år rent konkret?
Arbeta med rätt personer på rätt plats med rätt metod. Och ett bra exempel är ju den utredningen som vi pratar om idag, där domen kom här förra veckan. Det är ju precis det jag beskriver. Det är ju det vi har gjort. Vi har sett till att det inte skedde en skjutning på ett år genom att lägga rätt fokus på rätt personer. Och därtill också trycka till extra polisresurs och ändrat mindset hos kollegorna att förändra mikroplatser, komma närmare medborgarna och samverka på ett effektivare sätt. De komponenterna har ju lett till att vi står i ett ganska gynnsamt läge idag.
Där tycker jag att vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack David Sund för att du ville gästa oss.
Tack själv.
Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.